when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har ju precis börjat skrapa på ytan för den här typen av innovation. Men vi ser framför oss att kunna göra mycket, mycket mer på det här sättet. Och ett exempel på det är att koppla ihop skolplattformen med till exempel Siri eller Google Home eller Alexa. Ska Sixten ha jumpa idag eller inte? Eller vilken tid har de sovmorgon eller inte? Alltså den typen av innovation tror jag att staden kommer att vara väldigt svårt att få till. Men det kommer ju inte vara något problem alls för oss utvecklare och privatpersoner och allmänheten. Och också en massa startups som har möjligheten att göra olika typer av innovationer i det här.
Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison och här i studion finns även Ny Tekniks reporter Henning Eklund. Och på länk har vi med oss Christian Landgren som är en av grundarna av den kontroversiella öppna skolplattformen. Ja, Christian är en del av ett gäng frustrerade digitaliseringsspecialister som tröttnade på Stockholms stads skolplattform och bestämde sig helt enkelt för att utveckla en egen variant, den öppna skolplattformen. Projektet har hyllats av många men samtidigt gjort livet jobbigt för IT-folket och beslutsfattarna inom Stockholms stad. Konflikten mellan parterna är uppenbar. Och det kanske inte är så konstigt. Då kostnaden för skolplattformen, alltså framtagande och underhåll, väntas landa på cirka 1 miljard kronor för perioden 2012-2020. Detta enligt uppgifter i Dagens Nyheter. Ja, då kan ju inte en grupp individer bygga en egen plattform och via ett så kallat API tanka data från stadens plattform. Eller kan de det? Ja, det här kommer vi diskutera i dagens avsnitt. Ja, Henning, du har ju i en rad artiklar berättat om den här pågående konflikten mellan öppna skolplattformen och Stockholms stads utbildningsförvaltning. Kan du berätta, vad är din summering av allt det här?
Man kan väl börja i Stockholms stads skolplattform som är då det digitala systemet där lärare, vårdnadshavare, elever ska kunna se saker som scheman eller vad det blir för lunch och den typen av liksom, information som man ska hitta. Det har blåst en del kring den här skolplattformen då, det har både varit väldigt dyr. Det kostat strax över 1 miljard kronor inklusive drift då, fram till 2020. Det har också uppdagats flera säkerhetsbrister, bland annat som vi på Ny Teknik har avslöjat. Och det är väl med bakgrund av detta som den öppna skolplattformen har tagit form då, som ett alternativ till skolplattformen då, som en grupp föräldrar har tagit fram och en av dem ska vi prata med om en liten stund. Och den ska då vara ett mer användarvänligt alternativ till den här skolplattformen. Men Stockholms stad är inte supernöjda. Det har varit en del kontrovers fram och tillbaka. Bland annat har öppna skolplattformen ombetts att ta bort sin app, avpublicera den. Det har också varit ett par juridiska turer som pågår just nu. Så det har verkligen varit mycket fram och tillbaka. Det är en intressant historia som säger någonting om liksom digitaliseringen av Sverige och vad vi står just nu.
Ja, precis. Och det är intressant av många, många skäl. Liksom, kan man hämta data via ett API från en annan part och så vidare? Och det här är ju legala saker som kommer diskuteras lite mer i det här avsnittet också. Så innan vi går in och fördjupar oss så tänkte vi att du, Christian, då kanske skulle berätta om hur allting startade. Och om jag har fått rätt information av Henning här så började allting med en keps. Stämmer det?
Ja, precis. Det stämmer. Det är faktiskt den jag har på mig nu. Nu syns inte det i podden, men Men den säger skrota skolplattformen, står det. Ja, men det bygger ju, börjar egentligen med en otrolig frustration, som jag tror att alla flesta föräldrarna känner igen sig i, att man försöker nå den informationen som faktiskt är viktig för en, med att få reda på tider och läxor och hämtning och sådär för barnen. Och i min skola, eller barnens skola, så har de en rektor som är väldigt bra på att promota skolplattformen som den enda kanalen för att hämta eller för att skicka information. Så att i den frustrationen så slutade det med att jag blev så frustrerad så jag bestämde mig för att köpa en keps och la ut den på Twitter. Det var det väldigt, väldigt många som tyckte att det här var ju en fantastisk idé att faktiskt börja uttrycka sitt missnöje mot den här plattformen. Så där någonstans så började jag också inse att det här är någonting som man borde faktiskt göra någonting åt. Och så då började jag experimentera med att egentligen titta på Chrome, vad som skickas fram och tillbaka mellan webbsidan och deras skolplattformen. Och insåg att det där är ju faktiskt saker man skulle kunna göra ganska enkelt, göra en app för att göra samma saker som finns i webbsidan. Så det var så det började.
Ja, vem är du då som kan göra sånt här?
Ja, precis. Så jag driver ett företag som heter iTeam och vi jobbar med innovation och digitalisering egentligen. Men jag är programmerare sedan jag var 8 år. Jag fick en IBM PC, eller rätt sagt min pappa tog hem en IBM PC för han var ekonomichef på Televerket. Och de kom ett helt team hem och installerade den här på 80-talet. Och den kunde ju bara köra det motsvarande Excel-programmet som fanns på den tiden. Men tog man ut disketten, då kom man in i Basic. Så det var där allting började egentligen. Så jag har programmerat hela mitt liv. Det är liksom, jag fick lära mig det innan jag egentligen visste hur man kunde skriva och läsa i en vanlig bok.
Du la ut den här kepsen, du fick mycket respons. Och sen så var det ett gäng som du brukade samla ihop och börja bygga det här. Vilka är det här teamet?
Ja, precis. Så den första som hängde på var Erik Hellman. Han har faktiskt inga egna barn. Han tyckte bara att det var en spännande utmaning. Så att han började med det. Och sen så är en tidigare kollega till mig som heter Johan Öbrink som också hängde på. Och sen är det Elin Aldén och Rickard Davnatt. Så nu är väl i kärngänget, tror jag vi är ungefär 10 personer som har olika kompetens. Allt från juridik och kommunikation och sådär. Men totalt sett så är vi faktiskt 72 föräldrar bidragare som har varit med. Och det är 3000 pers som har laddat ner hela koden. Och nu tror jag att det är ännu fler efter stadens senaste utspel.
Och vad menar du när du säger laddat ner hela koden? Vad är det man har gjort då?
Ja, så här är det. Vi bestämde oss då i december för att vi skulle försöka släppa den här appen helt enkelt. Och sen höll vi på att diskutera lite grann hur vi ska göra med koden. För vi insåg att det kommer ju såklart finnas många som tycker att det här kanske är en idé som man blir lite skeptisk till, eller som man i alla fall vill veta mer om. Så att vi bestämde oss för att göra det som open source. Så att all kod som vi har byggt ligger öppet för alla att använda och titta på. Och också släppa egna appar på om man vill. Och det är väl också det som har gjort att det har blivit ett stort intresse också. Att vi har visat ett nytt sätt kanske att jobba med digitalisering i det offentliga. Där man helt enkelt gör det öppet tillsammans.
Du sa att 3000 personer har laddat hem koden. Men hur många är det som har laddat hem appen då?
Ja, jag tror att den senaste gången vi tittade så var vi någonstans 4 000. Det var ganska snabbt vi kom upp i 3 000, men sen så har ju av olika anledningar så har ju staden då stängt ner olika och gjort det svårare för oss att faktiskt fungera. Och det var ju inte så många som kanske var intresserade av att ladda ner någonting som inte funkar. Så vi väntar ju på att kunna komma överens med staden om ett upplägg som faktiskt är hållbart för alla egentligen. Så det är väl nästa steg då.
Ni har alltså tagit fram en egen app som bygger egentligen hämta data från Stockholms stads plattform då. Vad är det som gör er app bättre?
Jag tror att den framförallt beror på att vi har utgått från användarna när vi har byggt den. Eftersom vi själva är användare av den här appen, eftersom vi själva är vårdnadshavare och har barn i skolan, så är det väl därför vi har byggt den utifrån vad vi själva behöver. Och då tror jag att när man bygger saker utifrån vad användarna faktiskt behöver så blir de ofta bättre. Den appen som Stockholms stad har tagit fram, den utgår från en upphandling som man gjorde 2012 och då fanns det knappt mobiler och den typen av liksom behov som vi har idag. Så det är väl, tror jag, den stora skillnaden.
Men det är väl också det hela det som är det kommunala dilemmat helt enkelt. När man upphandlar och sen så det man har upphandlat blir snabbt omodernt för att tekniken springer iväg eller teknikutvecklingen går så fort.
Mm. Men det behöver ju inte vara så. Så gjorde man ju förr i tiden, men det är inte så, så gjorde man ju också i det privata näringslivet förut. Man köpte liksom av tjänster, av konsulter och byråer och sånt där, så skrev man en spes på allt man behövde. Men så skulle ju inte det privata näringslivet köpa konsulttjänster längre, utan nu köper man snarare kompetens som hjälper en att bygga och anpassa det till, och UX-processer och agila processer. Vi har ju lärt oss jättemycket under de här åren. Det stora problemet är väl att den offentliga sektorn har inte riktigt anpassat sig till det än, utan man fortsätter liksom köpa som om det vore, som man inte har lärt sig någonting de senaste 10 åren.
Mm. Hur skulle du beskriva relationen till Stockholms stad som du ser det? Er relation till Stockholms stad alltså?
Ja, vår relation är väl kanske lite utbildande kan man väl säga. Vi träffar ju dem och har pratat med dem och sådär, och de lyssnar in vad de har för synpunkter. Och de gångerna vi har träffats har det varit väldigt bra möten. Vi har pratat om olika frågor, både legala frågor och tekniska frågor, och försökt förklara hur vår app fungerar och pekat dem i rätt riktning och sånt där. Men sen tror jag framförallt att i den offentliga förvaltningen så går ju saker ganska långsamt, och de pratar mycket om att det ska få gå rätt sak i rätt tid och sådär. Så att det är väl det man kan kanske förklara en del av deras agerande från dem.
Men skulle du säga att ni har en annan ton i samtalen med Stockholms stad jämfört med vad ni har på Twitter?
Ja, man kan väl säga så här, att när vi träffar dem så är ju allting bra. Men sen så dagen efter så brukar de ibland gå ut med olika andra ganska annorlunda tongångar i media. Och då blir det lite, så det finns väl liksom två olika tonlägen tror jag i det där. Och vi har väl försökt att alltid vara konstruktiva i vår dialog, både i våra möten men också i de sociala medierna.
Mm, och jag kanske inte ska tala för Stockholms stad, men när jag har intervjuat olika företrädare så har det varit ganska ambivalent, att på ena sidan så tycker de att det gör någonting bra, sätter fingret på att liksom ett problem, men å andra sidan så är de ju ganska, ja, det finns en viss kontrovers kring det här hur ni hanterar uppgifter. Så vill du förklara det? Hur går det till när den öppna skolplattformen liksom hämtar information från skolplattformen och visar den?
Ja, det där kan vi börja med att säga att det har ju varit öppna med redan från början. Att vi hanterar ju inga personuppgifter själva, utan all hantering av personuppgifter sker ju hos användaren i användarens telefon. Så att när de pratar på det där sättet så är det lite synd, för det vet ju de om att det är faktiskt, det är precis så det går till. Och de har ju också haft en säkerhetsfirma som har tittat på vår kod och analyserat den, så de borde inte liksom misstänkliggöra oss på det sättet, för vi har ju varit väldigt noggranna hela tiden och varit väldigt medvetna om det här. Och vi som ligger bakom det här, är också säkerhetsexperter, många av oss själva, och bryr oss väldigt mycket om integritet och GDPR och så vidare. Så att den typen av resonemang tycker jag är synd att de har gått ut med. Och det hoppas jag att då också den utredningen som Integritetsmyndigheten tittar nu på appen också kan komma fram till, att ja, det här är ju faktiskt ingen hantering som sker på något annat ställe. Mm. Men tekniskt sett kan man väl säga att det sättet som vi gör det här på, det är att vi agerar ungefär som, på samma sätt som en webbläsare gör. Alltså webbläsare får ju tillgång till information då från skolplattformen, och sen så presenteras den lokalt då i användarens telefon på ett visst sätt. Och där hämtar vi informationen på samma sätt som en vanlig webbläsare. Bara att vi lägger på vår egen presentationslager då, som visar upp det på ett trevligare sätt som vi tror passar bättre i förhållande till målgruppen.
Just det. Och de här turerna som vi nämnde förut, så har ni bland annat ombetts att avpublicera en app, och Stockholms stad har gjort olika saker med sin kod för att försöka störa ut den så att den inte ska fungera. Kan du inte förstå att Stockholms stad ändå är, ja, vad ska man säga, lite nojiga kring det här juridiska läget och vill inte att en app ska publiceras förrän det, liksom, det har utretts vad som gäller och inte?
Jag tror man måste komma ihåg att det finns två perspektiv på det här. Det ena är att Stockholms stad har ju ett ansvar gentemot sina uppgiftslämnare. Och det kan jag förstå att man tar det på allvar. Det har jag full förståelse för. Det hade vi inte haft några problem alls med om man var noggrann med det och uttryckte det precis som man gjorde i början där. Men sen kan man också komma ihåg att det finns ett annat perspektiv, och det är ju GDPR och all den lagstiftning som finns åt andra hållet, det vill säga för oss som är föräldrar, att få ut vår information och göra vad vi vill med den informationen. Och det är väl där de kanske lite grann blandar ihop olika saker, och där vi försöker då förklara att deras ansvar är ju viktigt att de tar och säkerställer att deras API är säkert. Och att de verkligen ser till att ingen annan än jag kan få reda på min information som är till mig. Då. Så det är väl där jag tror att man måste vara noggrann när man pratar, att man säger vilken sida av sträcket är det vi nu pratar om. Är det som sker på stadens sida, då ska man se att det ska vara säkert fram till API-et. Och sen så vad som sker på andra sidan API-et, det är egentligen upp till mig som individ när jag går in på den här sajten. Om jag vill använda en webbläsare från Microsoft eller från Google, så kan jag välja det. Eller om jag vill använda en webbläsare från oss då, så kan man använda det istället då.
Så det juridiska läget är solklart enligt dig, eller?
Ja, men jag tror att det finns en värdefull diskussion i det här. Som jag tror att många myndigheter kanske tror att det finns en gråzon här, att det finns liksom någon tolkningsfråga. Jag hävdar ju, de vi pratar med som kan både tekniken och juridiken i det här, säger att det är egentligen ganska såklart att det är deras API som någonstans är gränsen för vad de måste ta ansvar för. Att de har en app som visar det på ett visst sätt och att vi har en app som visar på ett annat sätt, det ska egentligen, det påverkar inte juridiken egentligen, utan där måste man verkligen vara väldigt noggrann. Och det tror jag att sättet som de har hanterat den här frågan på har gjort att det blivit onödigt komplicerat egentligen, både för dem och för alla andra. Men hade de varit tydliga med att vi har ett API och det är bara de som har rätt att läsa sin information, och de kommer kontrolleras med BankID, och kan man inte verifieras med BankID, då får man inte rätt att läsa det. Hade de varit så tydliga från början, då hade det inte blivit så här komplicerat egentligen. Så jag tror att mycket av den kommunikationen har uppstått just för att man har liksom dragit en gräns där man också inkluderar appen och vår app, och liksom hittar liksom inte riktigt något enkelt sätt att dra den här gränsen. Och det hoppas jag på att man kan få lite hjälp av Integritetsmyndigheten för att få hjälp och beskriva det där.
Ja, medan ni har jobbat med den öppna skolplattformen så har ni just stött på faktiskt flera stycken säkerhetsluckor och säkerhetsproblem i Stockholms stads skolplattform, men inte bara där, utan det har ju liksom varit i hela deras IT-system, har vi kunnat avslöja bland annat i Ny Teknik då. Hur överraskad blev du av att hitta dem här? Eller kan du berätta hur det gick till och vad som har hänt sen?
Ja, alltså jag tror att det var den första dagen jag började titta på det här. Det var ju i slutet på november så såg jag ändå den första luckan då. Och jag blev väldigt förvånad faktiskt, för att jag tyckte att det var så uppenbart. Och där har ju staden ändå lagt, jag vet att Tieto har fakturerat 100 miljoner förra året, och säkert några säkerhetsexperter som också tittat, och de själva säger att de har inte kunnat jobba någonting med använda features för att de har bara tittat på säkerhet. Och det där visste jag om, så jag tyckte det var väldigt förvånande att se en sån uppenbar lucka det första jag gjorde då. Och sen så är jag väldigt förvånad över sättet som de har hanterat de här luckorna, för de har ju egentligen inte, det finns ju ganska bra rutiner för hur man borde hantera, att man har funktioner för att ta emot sådana här på ett säkert sätt och processer för att jobba med det. Det borde de ha med tanke på hur många luckor de har haft, säkerhetsproblem de har haft hittills. Så jag blev nog ganska förvånad både över att de fanns och sättet de valde att hantera det. Och tyvärr så är det fortfarande så att den första luckan jag hittade är fortfarande inte löst, för att de tycker att det är för dyrbart att lösa just den i förhållande till den risken det har. Så jag kan ju fortfarande inte prata om vad den är. Och de andra luckorna har ju upptäckt egentligen för att egentligen i det vanliga arbetet, när vi har suttit och tittat på hur API-et funkar, så har man ju behövt att förstå det genom att liksom sätta sig in i vad är det för data som faktiskt skickas och sådär. Och då när vi väl har gjort det så har vi hittat två andra luckor. Och den sista luckan, det var ju för att egentligen verifiera om den första luckan vi hittade var löst egentligen, så försökte vi då gå in en helt annan del i Stockholms stads tjänsteplattform då, och begära en information som vi borde inte se då med hjälp av, utan att vara inloggade. Men då visade det sig att den informationen som där skickades, den fick vi se även om vi inte var inloggade. Så att det är så det går till då. Och där tror jag att där har Stockholms stad också benämnt det som att vi aktivt sitter och letar säkerhetsproblem, och det måste jag säga att det har vi verkligen inte gjort, utan vi har egentligen bara fokuserat på det vi behöver, och sen så har vi då på ett ansvarsfullt sätt också rapporterat den här informationen till staden då.
Att du så snabbt har hittat en lucka och sen flera stycken till, vad säger det om programmerandet och kodarbetet som har gjorts här?
Nej, men jag är inte alls imponerad över leverantörerna som har byggt där. Det kan jag ju säga. Men sen är det så att de har valt en säkerhetsprincip egentligen som bygger på att de liksom, att de ska göra all dokumentation hemlig och sekretessbelagd. Och det är ett väldigt osäkert sätt att bygga säkerhet. De har ett API, och sen så när jag har ställt frågan om att få titta på det här i dokumentationen så säger de att den är sekretessbelagd och hänvisar till personuppgifter, vilket är, antingen så har de skrivit massa personuppgifter i dokumentationen, eller så tänker de att det är dokumentationen som gör att API blir säkert. Och Och det är en säkerhetsprincip som brukar kallas för security by obscurity. Och det är ju inte så många som gör på det sättet. Och där skulle jag verkligen rekommendera staden att tänka om. Att bygga ett säkert API med säkra strukturer som säkras upp inte av att de har en hemlig dokumentation, utan att de verkligen har koll på vilken information som skickas till vem.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ni tar ju betalt för er app och du är själv vd på en digitaliseringsbyrå. Handlar det här lite grann om att kunna tjäna lite pengar också?
Alltså hittills har vi tjänat 21 700 kronor på appen. Så att det, jag tror, om man slår ut alla timmar vi har lagt ner för både byggaren och liksom hantera alla de här turerna, så blir inte det som gör mycket pengar. Nej, men däremot så skälet att vi tar betalt är ju också för att prata om att open source är ju faktiskt en viktig process och en viktig insyn och en demokratisk process egentligen som vi tror är viktig. Men open source betyder inte automatiskt att allting är gratis. Det finns jättemånga exempel på appar som är open source och som man kan ladda ner gratis, som man kan kompilera själv. Men man kan också köpa dem. Och det är vårt exempel då. Att det här är en sån app som man får tillgång till, och vill man så kan man installera den själv, och man kan släppa en egen app som heter något snarlikt också och släppa den på App Store och tjäna pengar på den också om man vill. Så att vi vill egentligen utbilda och att det här är faktiskt inte samma sak. Att den ska vara öppen är inte automatiskt samma sak som att den är gratis. Och sen tycker vi att det är viktigt att om man vill seriöst göra någonting som verkligen fungerar. Inte bara liksom den första tiden medan ni i media tycker det här är intressant, utan kanske om 1 eller 2 år också. Så tror jag att det är viktigt att det finns en app som också har en intäktsmodell. Så att den kan fortsätta vidutvecklas och fortsätta vara bra. Och också kunna ge ersättning till dem som hjälper till och bygger. För vår tanke är egentligen att de här pengarna som vi tjänar på appen, de ska gå till de som bygger. Så det är inte vi som har börjat där som ska tjäna de pengarna, utan det är alla de som hjälper till helt enkelt. Och det finns många som redan har hjälpt till jättemycket som vi vill kunna ge ersättning till. Och där väntar vi bara på att det här läget med juridiken ska kunna bli lite klarare så att fler vågar ladda ner den och använda den i sin vardag helt enkelt.
Nu är det ju inte bara Stockholms föräldrar som är frustrerade över en skolplattform, utan det här har vi också sett, inte minst i Göteborg och andra städer. Har ni fått förfrågningar från andra liksom, entusiaster i andra städer?
Jättemycket sånt. Alltså både föräldrar i skolan, alltså det finns ju flera olika skolsystem även i Stockholm. Det finns ju Skolsoft och det finns Academedia har ju sitt system och sådär. Men också kranskommuner, Värmdö som är intresserade och ligger långt fram. Men så är det ju Helsingborg vi pratat med och de tycker jag är jättespännande att se om man skulle kunna göra en adapter för att skolplattform, öppna skolplattformar även ska funka mot deras system. Så att det här kan ha potentialen till, om det liksom framöver så har potentialen till att det faktiskt kan bli en väldigt intressant utveckling av en app som faktiskt är byggd för användare, av användare och vidareutvecklas och kan spridas i hela Sverige. Och vi har även diskussioner med Skolverket som också tycker att det här är en spännande utveckling. Om man kan bygga den här typen av standarder, kan växa fram på det här sättet, så det är också en spännande process i sig.
Om man tittar på just Stockholms stads skolplattform då, så är det ett projekt som inleddes 2012 redan och vi pratade lite om det tidigare. Men ni hade ju inte kunnat göra det här om inte den här plattformen hade funnits. Så, finns det någonting som är bra som Stockholms stad har utvecklat som verkligen, wow, det här var bra gjort?
Ja, absolut. Jag har ju fortfarande på mig min keps, jag tycker fortfarande att man ska skrota deras app. Så. Men jag tycker poängen med det vi vill säga med det här är också att staden och kommunerna och myndigheterna bör ju ha ett säkert API och hantera informationen och verkligen säkerställa att den är att API:erna och sättet att utveckla och så där funkar på ett väldigt smidigt sätt. Och även om det finns väldigt mycket att säga om API i sig så har de ju ändå ett API och det är ju väldigt bra, annars hade vi inte kunnat göra det här. Så att det är ju fantastiskt att det faktiskt finns ett API och jag hoppas att staden också kan börja se det på det sättet. Att vi har faktiskt fått ett API för den här miljarden. Låt oss nu se till att fokusera på det och göra det riktigt bra så att det går att bygga alla de här apparna och många fler. För det är en sak som jag tror är viktig att komma ihåg här, det är att vi har ju precis börjat skrapa på ytan för den här typen av innovation. Men vi ser framför oss att kunna göra mycket, mycket mer på det här sättet. Inte bara i skolan utan egentligen all typ av innovation i offentligt. Där offentligheten och det privata kan samarbeta. Och ett exempel på det är att koppla ihop skolplattformen med till exempel Siri eller Google Home eller Alexa. Så att jag faktiskt kan fråga när jag står i köket och ska stå och göra i ordning frukosten. Ska Sixten ha jumpa idag eller inte? Eller vilken tid har de sovmorgon eller inte? Alltså den typen av innovation tror jag staden kommer att vara väldigt svårt att få till. Men det kommer ju inte vara något problem alls för oss utvecklare och privatpersoner och allmänheten. Och också en massa startups som har möjligheten att göra olika typer av innovationer i det här. Och det kan man ju tänka sig i andra områden också med hälso- och sjukvård. Att kunna få hjälp och proaktivt hantera sin egen sjukvård och få det att bli loggat som en del av sina journaler och sådär. Det finns massvis med områden som det här skulle kunna bli exempel på hur man kan jobba i hela offentliga digitaliseringen egentligen.
Den här miljarden har vi pratat om några gånger. Det är lite krångligt att liksom komma fram till exakt hur mycket den här skolplattformen kostar att ta fram. Men det är Dagens Nyheter som har räknat på det att fram till och med 2020 så landar notan på lite över 1 miljard för både då framtagandet och underhållet. Hur bra valuta för skattepengarna har vi stockholmare fått, tycker du?
Ja, det är ju på tok för mycket pengar. Alltså det är verkligen det. Man kan säga att det är bra att vi har ett API, men det här är ju tyvärr så som världen har blivit nu och det tror jag beror på rätt mycket på att vi har en process som är byggd och anpassad för den industriella tiden som vi sedan har bara anpassat till de här digitala frågorna. Så att istället för att liksom utgå från vad användare behöver så tittar man bara på avtalen och offerten och sådär och sen så utgår man från det och sen gör man så lite som möjligt som leverantör och det måste vi sluta med och det är det som gör att det blir så otroligt dyrbart. Så att man kan väl se att det får vara lärpengar då istället. Så på det sättet så kan vi väl hoppas att de lärpengarna, den här miljarden ändå kan leda till att vi lär oss att så här ska vi inte göra igen. Tyvärr så görs det igen. Det finns ju exempel, Region Skåne håller precis på med en stor upphandling för 1,6 miljarder för att samordna olika sjukhussystem och sådär. Och det är ju väldigt synd att man fortsätter upprepa dem där. Och tittar man på de upphandlingar som släpps även varje dag så är de byggda på det här sättet. Så att det finns väldigt tydliga spesar och väldigt starka skallkrav som också tvingar bara stora leverantörer att få lämna anbud.
Var det du eller någon av dina kollegor som kom med det här citatet att det bästa hade varit att fästa upp 900 miljoner och sen lägga 100 miljoner på själva utvecklandet?
Ja, det var en tidigare kollega och en av de föräldrarna som är med och bygger, Johan Öbrink, som sa det citatet. Nej, men jag tycker så här att en mycket bättre, om det är någon som just nu sitter och funderar på hur ska vi nu göra med det där projektet som man kanske precis har fått presenterat för sig som skulle sluta på 200 miljoner eller något sånt där. Försök fundera på vad kan vi göra, hur kan vi byta upp det och säga att vi tar 5 miljoner först och så bygger vi så mycket vi kan för de 5 miljonerna och sen tar vi nytt beslut efter det. Det tror jag att det är mycket bättre sätt att liksom bygga den här typen av digitala lösningar på, att man delar upp det i fler delar. Och att börja att få en helhet, att få en helhet att fungera. Alltså om man tittar nu på Region Skåne, om de ska få sina sjukhussystem att funka. Istället för att upphandla alla de 1,6 miljarderna. Börja med att få alla leverantörer att skicka en information till varandra istället. Även om det kanske bara är en öppen information eller vad som helst. Bara få dem att börja samverka och få den delen att funka först. Och sen kan man lägga på resten. Och utgå från en användare. Jag tror att skulle man bygga skolplattformen idag med utgångspunkt för det vi vet idag så skulle jag rekommendera att man bygger den för en skola, en kommunal skola i Stockholm. Men så löser man alla de problemen som finns just för den skolan och lyssnar på verkligen vad alla lärarna behöver, alla föräldrarna behöver, alla eleverna behöver och så bygger man det som behövs för det. Och inte så att man köper massvis med system som ska liksom sammankopplas, för allt det, de här stora systemen och gärna de här sammankopplingarna av stora system, de är svindyra och går egentligen inte att anpassa riktigt till användarnas behov, utan man får anpassa sig till, användaren får anpassa sig till systemets behov.
Mm, just det. 1 miljard, 6 år tog det för skolplattformen. Hur mycket tid och pengar har det kostat er att komma med den här öppna skolplattformen?
Alltså när vi började svara på den frågan så då sa vi ungefär 400 000 för det var ungefär så mycket tid som vi hade lagt då. Nu tror jag att vi efter alla de här andra faserna som har varit nu har varit ganska intensiva för oss. Så vi har lagt kanske lika mycket igen då. Så att nu är vi uppe i 800 000 då, om man skulle liksom titta på all den tiden som vi har lagt. Men sen ska vi också komma ihåg att det är väldigt många människor som har lagt ner tid som inte är några av oss som sitter i den här kärngruppen då, utan där finns ju en massa tid också som läggs av personer som testar eller som skriver och sådär.
Om vi skulle göra den här intervjun om ett år, vad kommer du säga då, tror du, om utvecklingen av er plattform och relationen med Stockholms stad?
Bra fråga. Jag hoppas att man tittar tillbaka på det här som någonting som verkligen var positivt, någonting som blev en ögonöppnare för många och att vi kan se det här som ett exempel på någonting som man vill återupprepa. Hur kan vi få till en öppna skolplattformen i sjukvården, inom polisen, inom egentligen alla olika områden som vi bryr oss om? Och jag hoppas att det blir en valfråga faktiskt. Hur kan vi se till att göra en digital offentlighet som faktiskt är väldigt, väldigt både effektiv men också värdeskapande. Någonting som verkligen som vi kan bli konkurrenskraftiga som land i förhållande till vår omvärld.
Stort tack Christian för att du var med i podden.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Har du åsikter om den öppna skolplattformen eller annat så kan du gärna diskutera ämnet vidare på nyteknik.se. Gör som tusentals andra, klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, Built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.